Välkommen till Kurera-podden, så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och i den här podden pratar vi om hälsa ur en rad olika perspektiv och med en massa intressanta människor som på något vis lever och andas hälsa. Och idag tänker jag säga välkommen till Sofia Antonsson som är legitimerad dietist, expert på IBS-sjukdomar och grundare av företaget Belly Balance. Hej Sofia.
Hej Maria, hej.
Hur mår du idag?
Jo men alltså, mycket bra får jag väl säga.
Härligt.
Ja, den här årstiden är, det är min årstid. Verkligen. Vår och härligt och ja, nu är det gött.
Det är gött. Mm. Vad är det som får dig att må bra?
Alltså, många saker, tack och lov. Jag älskar att lära mig saker. Det mår jag väldigt bra av. Att ta reda på saker. Det är så här, det mår jag väldigt bra. Det är som en tillfredsställelse. Om jag börjar fundera på något eller hänger här ihop, då mår jag väldigt bra när jag tar reda på det. Så det är en sak, att jag liksom försöker förkovra mig och hela tiden liksom lära mig nya saker. Vilket ju ligger i ja, min yrkesroll också såklart, att hålla koll på det senaste. Djur, natur får mig att må väldigt bra också. Mm. Det är liksom odling. Mm.
Odlar du?
Ja, men vi odlar och har stora planer på odling. Mm. Så att vi försöker förstå vad som funkar och vad som är vettigt att odla utifrån ja, lite så här tankar på självhushållning faktiskt.
Mm. Mm. Och när du säger att du gillar att lära dig saker och förkovra dig, är det därifrån du kommer när är ditt yrke? Är det därför du är det du är?
Ja, precis. Det är det nog till stor del. Att jag vill försöka förstå hur det hänger ihop alltihopa när det gäller kropp och hälsa och liksom det mentala. Sen är det ju också en önskan om att liksom driva någonting till något större. Att komma ut med ett budskap och hjälp människor och liksom tala om hur det är. Det låter ju något förmätet och säga så, men jag brukar alltid försöka ha förhållningen om att jag vänder mig som legitimerad dietist ganska mycket till gemene man. Och sen finns det jättemånga duktiga andra liksom mer nischade experter, och man kanske har liksom forskat och man kanske så vänder sig till en annan målgrupp, de som är kanske extremt hälsointresserade, då är det liksom, där kan man verkligen tycker jag finlira, och det är också kul att man kan göra en smoothie med en massa roliga ingredienser och så. Men jag brinner verkligen för den här liksom stora gruppen mitt emellan, där man kan göra så himla mycket för hälsan med så himla små förändringar. Det tycker jag är liksom, alltså folkhälsa egentligen handlar ju det om.
Ja, mm. Och det är ju mycket det som Kurera också handlar om. Så du är ju den perfekta gästen här, ja, i podden. Så vad är den enskilt största lilla grejen som de flesta av oss skulle kunna göra för vår hälsa?
Ja, äta mer grönsaker.
Är du vegetarian själv?
Alltså, jag brukar säga att jag är typ 80% vegan. Mm. Sen äter jag kött ibland. Jag älskar kött, men jag äter inte särskilt mycket kött. Så att jag försöker hålla mig lite så där, lite som en kanske då flexitarian, om man får uttrycka sig så.
Mm. Mm. Och sen är du ju då expert på IBS-sjukdomar. IBS, Irritable Bowel Syndrome, eller hur? Och hur kommer det sig?
Från början, så jag har IBS själv. Den har blivit ofantligt mycket bättre. Ibland brukar jag nästan säga att jag nog är av med min IBS nu efter många långa års liksom arbete. Men det började när jag satt i primärvården kring 2008 och träffade ju många patienter då. Barn, vuxna, äldre med mag-tarmproblem, och jag upplevde att jag inte hade några bra råd. Det var väldigt luddigt, ta bort det du mår dåligt av, prova att kanske lite mer fibrer eller kanske mindre fibrer eller så. Ingen blev liksom bättre. Och sen snubblade jag av en händelse över kostbehandlingen FODMAP, som ju då förändrade mitt liv på några dagar, bokstavligt talat. Och så tänkte jag att det här måste jag ju kunna använda på mina patienter. Och sen bara har det liksom rullat på, kan man säga, från det. De kom tillbaka, mådde mycket bättre. Dietister började höra av sig. Vi vill också kunna erbjuda den här behandlingen. Media hörde av sig. Hallå, vad är det här med FODMAP för någonting? Det får du berätta om och sådär. Så att, ja.
Var du den som tog in FODMAP i Sverige?
Ja, det gjorde jag ju, kan man säga.
Alla vet ju förstås inte vad FODMAP är, så nu måste du förklara i grunden.
Jag tänker ju att alla vet vad det är. Och när jag är ute föreläser så ställer jag alltid frågan så här: vilka vet vad FODMAP är? Och så är det liksom 5 av 100 som räcker upp handen och tänker så här: herregud, jag som har hållit på med det här så länge och ändå så har jag mycket kvar. Mm. Så. Men FODMAP är ju en så kallad då sjukdomsspecifik kostbehandling från Australien. Och FODMAP står ju då enkelt förklarat för fermenterbara kolhydrater, det vill säga vissa sorters kolhydrater som kan jäsa i tarmen och skapa alla de här klassiska IBS-symptomen egentligen. Så att genom att ta bort dem under en period så blir ju egentligen 75% av alla med IBS bättre i magen. Och sen plockar man tillbaka kontrollerat igen och då får man också svart på vitt. Vad är det faktiskt som min mage reagerar på? Så behöver man inte ta bort mer än vad man faktiskt måste.
Och nu ska jag säga att det finns faktiskt på kurera.se en artikel som handlar, det finns flera artiklar om Sofia Antonssons förstås, men det finns framförallt en artikel som listar alla de här grönsakerna framförallt, eller livsmedlen ska jag säga, i FODMAP som man ska äta eller bör äta och sådana som man bör undvika. Och den har du och jag gått igenom inför det här avsnittet så att den ska vara uppdaterad och korrekt. Så att vi ska inte sitta här och lista livsmedel, för det blir för tråkigt tror jag i en podd.
Verkligen, och det är en ganska omfattande behandling, men jag brukar alltid rekommendera om man nu misstänker, som jag ju tänker att de här lyssnarna då kanske gör så här: har jag kanske IBS då, eller ja, hur vet jag det? Då kan man ju testa och dra ner på lök, vitlök, vete och råg som är de 4 stora symptom-triggerserna kan man säga vid IBS.
Okej. Så lök, vitlök, vete och råg är de 4 stora triggerserna. Hur visste du att du hade IBS?
Alltså jag har nog haft det länge. Alltså det här var ju kanske när jag var i då 30-årsåldern som jag började liksom hitta FODMAP och liksom verkligen förstå att jag kunde bli bättre. Men alltså jag måste ju haft det här, funderar ofta på det, hur länge. Och sen när jag var barn kom jag ihåg att det var lite så här struligt, inga stora besvär alls. Men alltså lite känslig mage, kanske inte gick så superregelbundet på toa. Jag minns att jag hade någon form av antibiotika-episod sådär. Och sen när jag pluggat på universitetet så blev det ju väldigt tydligt att min mage efter lunch varje dag så blev det, oj nu låter Sofias mage här igen. Så att den liksom kurra och pep och sådär.
Bullrade i magen helt enkelt.
Exakt. Mm. Så att det var egentligen då jag, kan man säga, gick till någon läkare och fick någon halvdan diagnos förmodligen.
Ja, för vad kan läkarna, förstår läkarna IBS?
Alltså både ja och nej. Mycket bättre idag än för 10 år sedan, absolut. Intresset för IBS har ju kanske inte ökat, men man har varit tvungen att ta till sig information och kunskap för det är så många patienter som söker för de här besvären. Och jag tror att många läkare är väldigt duktiga på att skicka vidare till dietist. De har förstått att kostbehandling, FODMAP, då blir patienterna nöjda och glada och liksom mycket, mycket bättre. Så att det är en stor skillnad att kunskapen om FODMAP har ökat bland läkare. Men jag möter ju fortfarande ständigt patienter som säger jag var hos läkaren och han eller hon vill inte sätta någon diagnos för det här med IBS är ju liksom inget riktigt som man tror på, eller det finns ju ändå inget att göra, så varför ska du ha en diagnos ungefär? Så det ser väldigt olika ut och jag pratar ju ofta med läkare och liksom vårdföretag och sådär och det jag får till mig det är ju att idag fortfarande tycker ju många läkare att gruppen IBS-are är lite krånglig därför att man har oftast inte bara IBS, utan man har liksom en massa andra sjukdomstillstånd, fibromyalgi kanske, endometrios, man kanske har hypotyreos, man kanske har utmattning eller utmattningsdepression och så vidare. Och det klustret med liksom olika diagnoser, det är vi otroligt, alltså vi har svårt att ta hand om den typen av diagnoser inom skolmedicinen och inom svensk sjukvård. Mm. du har 10 minuter kanske med en patient, och då, alltså det är ingen rolig sits som att vara läkare heller på något vis, utan du måste ju på något vis fokusera på det du liksom måste just det besöket. Så att då är det ju, då känns det ju fint att kunna erbjuda den typen av patienter hjälp och stöd i då form av dietistkontakt.
Mm. Hur är det med fördelningen mellan könen? Är det manligt, kvinnligt? Är det lika vanligt bland män som bland kvinnor med IBS?
Nej, det är 70% ungefär av de som drabbas av IBS är kvinnor.
Mm.
Mm. Och det finns ju en ganska fastställd förklaring i och med stress, det som vi hanterar på olika sätt. Och, men olika åtaganden i livet finns det också lite grann, alltså självpåtagna ska vi vara tydliga med. Många kvinnor tar ju på sig väldigt, väldigt många saker, och då är det lätt att den stressen, då inre stressen framförallt, påverkar magen. Så att det är kvinnor mestadels, och sen de som söker vård, ja, mina erfarenheter också inom vården då, det är ungefär 95% av alla som söker vård som är kvinnor. Så att män är inte lika snabba på bollen. Vi kvinnor tror jag är mer uppmärksamma också på det här området. Vi är liksom sådär, nej men någonting är liksom inte riktigt som det ska, då kanske man söker hjälp direkt. Männen som jag träffar är generellt lite sämre, alltså de är mer begränsade i sin vardag oftast.
Så de har låtit det fortlöpa under lite längre tid, skulle du säga att det är så?
Ja, precis. Man har liksom försökt bita ihop så länge det går, men sen så helt plötsligt så bara går det inte längre. Och då kommer man sig för att söka hjälp.
Mm. Jag tänker när du pratar om den här gruppen, det här klustret av patienter med en rad olika lite svårdefinierbara sjukdomar. Så tänker jag på det här begreppet som fanns på 80-talet som avslöjades då med SVBK, stod det ju tydligen i en del journaler. Sveda, värk och brännkärringar.
Mm.
Har du hört talas om det också?
Alltså ja, och det är ju liksom, vi pratar ju ofta mer om det här liksom, vad ska man säga, men det är egentligen kvinnosyndromet då, att man liksom, man går och mår dåligt, men man får ingen liksom ledtråd till vad är det som kan vara fel i min kropp. Ja, men så får man kanske ett läkemedel, säg då något mot sköldkörtel eller nedsatt sköldkörtelfunktion, och så känner man att, men jag mår ju fortfarande inte bra. Jo, men det ser så bra ut så, det här labbvärdet till exempel. Men jag mår ju inte bra. Och där har vi nog liksom en stor skillnad kring vad liksom vården i allmänhet kan göra, och när man anser att en patient är då så att säga under korrekt behandling eller färdigbehandlad, men patienten själv upplever att jag mår inte bra. Och sen då läggs allting i övrigt på. Och vi är ju, nu låter som att jag är anti-svensk sjukvård, det är jag inte, men jag tycker att vi måste lyfta blicken och se hela människan. Och jag förstår ju att det här är liksom, det här är en systemförvandling vi måste igenom. Men alltså att se hela människan och förstå att allting hänger ihop. Alla system i kroppen hänger ihop. Man kan inte börja mäcka på någon liten punkt och tro att det ska lösa allting. För det får i sig konsekvenser. Och det blir extra tydligt när det gäller till exempel kvinnor och våra hormonella system. Där hänger ju allting ihop, och så brister det i den svagaste länken. Typ så. Mm.
Kan man bli frisk från IBS?
Alltså, man vet inte. Men IBS går ofta i skov, alltså i återkommande perioder. Och så kanske det varierar med när man har jättemycket stress, då blir man sämre i magen. Man kanske åker på semester, då kan man äta vad man vill helt plötsligt. Men jag har få som jag har mött som har blivit bara så här mirakulöst av med sina besvär. Det kan hända om man då till exempel har varit gravid. Där blir ju en del mycket sämre under graviditeten. En del blir faktiskt bättre. Eller när man har då fött sitt barn, då blir man bättre eller sämre. Så det kan variera. Och FODMAP-behandlingen i sig är ju egentligen bara en tillfällig lösning för att sen successivt börja bygga upp sin tarmflora igen. För det är tarmfloran det handlar om. Det är där vi liksom har problematiken, när det handlar om att bryta ner de här då lite mer stökiga kolhydraterna. Så att jag tänker att livsstilen absolut, men det är också en stor insats i långsiktiga liksom kostförändringar.
Så hur ska man då använda FODMAP?
FODMAP
för du säger att det är kortsiktigt. Det är lite det jag far efter.
Ja, alltså jag menar mest egentligen att man inte ska gå in i FODMAP och så startar man ju då med det som kallas för eliminering. Och sen så tycker man att gud vad bra jag blev i magen. Ja, då äter jag så här resten av livet. Det är inte tanken alls med FODMAP, utan tanken är att man ska kolla hur bra kan jag bli om jag gör en eliminering. Ja, men det funkade för mig bra, då vet jag det. Då kan jag börja lägga till, för det är nästan alltid någonting av det här då som är på röda listan. Vi jobbar i trafikljussystem som man faktiskt kan äta. Till exempel laktos brukar ju vara en sån här typisk som många har tagit bort för länge sedan när de kommer till mig. Och så säger jag, ja men gör en FODMAP och så får vi se. Så provar vi att lägga tillbaka laktosen sen och då kommer man på att ja, jag kunde äta laktos. Det var ju löken som var mitt problem. Så att successivt så lägger man tillbaka och sen hittar man ju någon nivå på så här, ja men jag vet att jag kan äta lite vanlig lök, absolut ingen vitlök, jag kan äta lite dinkelmjöl, absolut inte någon rågmjöl till exempel, så man hittar en bra liksom, nivå och därifrån sen börjar man då att lägga till prebiotika i sin kost, vilket det är då egentligen frukter, bär, grönsaker, massa liksom vegetabiliska produkter för att då bygga upp tarmfloran. Och det tar ju tid.
Mm. Och om man då ska använda den här listan som vi då har på kurera.se som jag gärna vill hänvisa till. Mm. Hur ska man tänka kring den? För den tittade vi på, du och jag, häromdagen.
Den kan man titta på utifrån att så här, jag kan testa det här själv och se lite så här, om jag tar bort de här grejerna och drar ner lite på det här, känns det bättre i magen? Ja eller nej? FODMAP är ju större än en lista. Vi tittar ju ofta på olika liksom livsstilsfaktorer. Man kan titta på fettintag. Det har ingenting med FODMAP att göra, men det är en faktor som påverkar mag-tarmkanalen, probiotiska tillskott och så vidare. Så att tittar man på listan och kör ett tag och inser att aha, men det här blir faktiskt ganska bra, då kan man ju, tycker jag, ta ett besök hos en dietist, bara gå igenom så man säkerställer att så här, men blir det bra näringsmässigt och hur gör jag framför allt när jag ska börja lägga tillbaka livsmedel igen, för det bör göras enligt ett system där man behöver lite hjälp.
Mm. Finns det någonting idag som du aldrig äter?
Oj. Jag ska inte säga att jag aldrig äter. Alltså det här blir lite. Alltså jag är ganska noggrann med min kost. Ja, det. Om du frågar mina vänner och bekanta så är ju det. Själv tycker jag så här, jag äter lite varje. Men palmolja, det försöker jag undvika. Sen skulle jag äta någonting med palmolja så är det inte hela världen. Men det är absolut på min lista att
märker
undvika.
Du palmolja? Märker du det på din kropp?
Nej, det gör jag inte.
Varför undviker du det?
Nej, för att jag bara tänker att det är rent miljömässigt och även kroppsligt så tänker jag att det finns så många andra produkter som inte innehåller palmolja. Så att kan jag undvika det så gör jag det. Så, men jag är inte helt så här svartvit på någonting. Så det är en utav de där. Sen tänker jag att alltså, jag undviker väl egentligen tillsatser så mycket som möjligt. Och det har ingenting att göra med att enskilda tillsatser nödvändigtvis är jättedåliga. Ja, men det finns ju de här ifrågasatta glutamat och så vidare. De är ju liksom en grej. Men överlag så försöker jag ju äta så ren mat som möjligt. Med en schysst ursprungsråvara. Det är ju liksom det handlar om i mångt och mycket, tycker jag. Att vad var det man hade från början om man har behövt förbättra alla parametrar kring den här varan, då var det nog kanske inte så bra. Så det försöker jag också välja bort. Och välja ett bättre alternativ. Och det är ju det jag tänker att det är så viktigt att lära sig. Att har jag 7 olika varianter av något så ska jag kunna titta och se vilken är den bästa av de här till exempel. Sen försöker jag undvika norsk lax. Mm. Rent. Det är också ganska mycket etiskt faktiskt.
Det är mer så, ett etiskt tänk än
ja,
ett...
det är mycket klimat bakom det. Mm. Men också utifrån så här att det är liksom, jag vet inte hur, nu ändras det där hela tiden så jag ska inte reta upp någon som har insyn i laxodling. Men där tänker jag också att finns det alternativ? Ja, det finns kanske några svenska laxodlingar man kan hitta lite schysst käk på sådär. Då gör jag det. Så att jag är inte svartvit. Jag tackar inte nej om någon bjuder mig faktiskt. Och det är väl egentligen min liksom ingång i det här. Att det, för mig har jag koll på min kost så väl så att skulle jag bli bjuden på något som jag kanske inte tycker är helt optimalt så då är det helt okej. Jag får inte ångest.
Du är inte den besvärliga middagsgästen med andra ord.
Nej, men många, ska jag säga, av mina patienter tycker att det är väldigt besvärligt att då, om man refererar tillbaka till FODMAP, att hur ska jag kunna äta ute och gå bort, och folk kommer tycka att jag är superkrånglig och så här. Ja, fast då kanske man kan se till att man håller sig så gott det går när man är hemma och kan kontrollera intaget. Och sen får det liksom bli lite som det blir när man går bort.
Men Sofia, nu har vi pratat mycket om IBS. Det finns ju allvarligare tarmsjukdomar som Crohns och ulcerös kolit. Hur hanterar man det? Kan man hantera det med kosten?
Absolut, det kan man göra. Och det är väl många av de patienter jag möter har ju IBD och IBS. Alltså man kan också ha dem samtidigt. Så du kan ha Crohns till exempel, som ju ger allvarligare symptom, oftast blod i avföringen, ofrivillig viktnedgång och så vidare. Men du kan också ha IBS, alltså de funktionella symptomen som är kopplade till IBS, gasbildning och uppblåsthet och så vidare. Och vi har ju studier som bekräftar FODMAP som behandling på just IBD. Och sen finns det ju en massa andra intressanta råd som man kan titta på, typ den antiinflammatoriska kosten, hur den kan påverka inflammationen i tarmen. Så att det är väl det vanligaste som patienten får höra är ju från läkaren när man frågar, men kosten då, hur ska jag äta? Ja, det kan du glömma, det finns ingenting att göra där.
Du sa du en annan förkortning, IBD, den får du förklara.
Ja, det står för inflammatory bowel disease, så det är alltså inflammatorisk tarmsjukdom. IBS är då bara fnutt, irriterad tarm, det finns ingen inflammation där. Så att IBD är ju mycket, mycket, mycket allvarligare och man måste ha medicinering adekvat för att få ordning på symptomen, men i min värld då, tänk om man kan minska medicineringen på grund av att man faktiskt kan styra till viss del med kosten. Då har man vunnit mycket, tänker jag.
Och IBD är då ett paraplybegrepp för ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Ja, exakt.
Och om man har både IBD och IBS, det låter ju som, ursäkta, helvetet på jorden. Det låter jättejobbigt.
Det är det naturligtvis. Och IBD, alltså om man har Crohns till exempel, då får man ju ofta symptomlindring via starka mediciner. Så man då, det tar ett tag att ställa in, men sen får man ju oftast liksom hjälp av det. Och sen kan man då lägga till kostbehandling med FODMAP för att då få ner de här funktionella symptomen också. Men som sagt, det finns också flera steg till som jag tycker är intressanta utifrån hur man behandlar den här patientgruppen i USA till exempel. Man tittar mycket på tillsatser i maten och så vidare. Och det är ju någonting som är, alltså det är ofarligt att testa. Så varför inte? Varför inte testa något som kanske kan göra att du kan må bättre och möjligtvis att du kan använda en lägre dos på dina mediciner?
Får man den hjälpen i svensk sjukvård idag?
Inte per automatik, utan du kan be om en remiss till en dietist. Det kan du ibland få, men blir svaret nej där, då får man ju söka själv. Och det är ju nästan det som alla mina patienter gör, att jag vägrar att ta det svaret av läkaren. Det måste finnas något jag kan göra. Och så börjar de söka och så kommer de till mig.
Och när man kommer till dig, för du är ju egen, är det väldigt dyrt att komma som patient till dig?
Nej, det är det inte. Det kostar 500 kronor för ett besök.
500 kronor för ett besök. Men det är ingenting som man får på Försäkringskassan eller någonting sånt där.
Nej, vi är inte anslutna till någon region.
Om vi lyfter blicken lite, nu har vi pratat jättemycket mat. Men om du skulle beskriva vad hälsa är för dig, vad är det?
Men hälsa är, tycker jag, att få en, ha en förståelse för att det jag gör egentligen hela tiden, min sömn, min stress, alla mina liksom livsstilsåtgärder, min kost naturligtvis, allt det påverkar ju kroppen. Och det är jag som har, alltså jag har makten att faktiskt påverka min hälsa genom mitt sätt att leva och äta till exempel. Att göra den kopplingen, det är för mig hälsa, att man faktiskt förstår att det jag äter, det är liksom, det används i min kropp. Jag ska vara snäll mot min kropp när jag äter olika saker. Det ska vara gott, ja. Men det ska också göra gott. Det tycker jag, att man gör den kopplingen så att man har ett liksom incitament. Det är ju, tycker jag, hälsa för mig. Det är inte så mycket om att jag på sikt ska liksom undvika att få cancer och massa sjukdomar. För det är liksom, det är väldigt abstrakt för mig och för många andra också. Jag vill liksom ha här och nu, ge min kropp det bästa för att den ska kunna ge mig det bästa tillbaka, till exempel.
Nu tog du upp precis de här sakerna, de här olika parametrarna i hälsa som jag gärna vill beröra här i podden också. Så hur sover du?
Jag sover bra och mycket. Mm. Jag är oerhört noggrann med min sömn. Jag går gärna och lägger mig tidigt. Och jag går upp gärna tidigt på morgonen. Så att den liksom, framförallt nu när det är ljust ute, så tycker jag det är fantastiskt att vara uppe. Alltså, jag går inte upp asketiskt tidigt, men 6 till exempel. Det tycker jag är skönt att få liksom start på dagen och komma igång med grejer och så. Så att min sömn är jättebra. Jag vet att många andras sover kanske inte så bra. Och i perioder, jag menar, någon gång händer det att man vaknar upp, man ligger och ältar och man är orolig över något, eller man ska iväg och ha ställt klockan eller sådär. Och det där är ju, det är ju lätt att fastna i den typen av mönster. Då får man väl äta lite magnesium kanske innan man går och lägger sig. Eller, ja, det finns ju lite sätt att förbättra sömnen. Sen är jag ganska noga med att inte äta. Jag försöker hålla mig från att äta 3 timmar innan jag går och lägger mig.
Jag tänkte komma till det, om du hade ätfönster. För det är ju många som tänker i de banorna.
Mm. Ja, när det gäller sömnen och på kvällen så försöker jag verkligen säga, jag dricker vatten. Eftermiddagen så är det liksom inget mer. Då försöker jag hålla mig till det. Och det har ju också sitt till. När man kanske inte behöver gå upp och kissa på natten. Eller så här. Man får faktiskt ligga och bara sova. Men annars så kanske jag gör lite sådär ofrivillig fasta ibland. När jag ska iväg och sådär på morgonen. Så kan jag hoppa vid frukosten. Och så börjar jag käka när det är lunch. Och då har jag ju lite kanske med tanke på ätfönstret då. Men jag gör inte varje dag. Det gör jag inte. Men däremot tycker jag att det är skönt att hoppa över måltider. Det får man ju nästan inte säga när man är dietist i alla fall. Så regelbundet ska det vara. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är skönt att vara hungrig. Mat är godare när man är hungrig, tycker jag. Men med det sagt så är jag också väldigt tydlig med när jag liksom möter olika, ja, om det är patienter eller vad det är, att vi är alla olika. Och vi kan inte ge samma råd till alla. Alltså det går inte.
Jag skulle precis fråga det. För det här heliga svenska mellanmålet har ju alltid diskuterats. Ska man inte?
Mm. Ja, om man behöver det så ska man. Risken när man börjar ta bort måltider, alltså om man kör någon fasta eller ätfönster, eller man kanske plockar bort en av dagens måltider hela tiden. Då får man ju ett ökat tryck på att resterande måltider den dagen ska innehålla tillräckligt med näring och fibrer. Så att då måste man ju vara ännu mer noggrann. Så det är ju risken när man börjar fasta och ta bort, att man får helt enkelt näringsbrist till slut. Men alltså det här med att vi alla är olika och många tränar ju mycket, då är mellanmål nödvändigt. Ofta för att få energi och få ut något av träningen. Så det går inte att säga om det är bra eller dåligt. Utan mellanmål kan ju vara ett sätt att få i lite extra näring. Om man äter lite liksom yoghurt och bär och nötter till exempel. Men det kan ju också vara en bar som kanske är ganska mycket socker i. Så tror man att den är nyttig. Ja, den kanske i mångt och mycket inte behövs då på samma sätt. Så det här är helt utifrån person egentligen. Och det är det som är så härligt, att kunna ge individanpassade kostråd idag också. Det gör ju att det blir roligare.
När du träffar dina patienter, är det patienter eller klienter?
Ja, det är ju patienter.
Patienter. Mm. Hur mycket går du in i deras livsstil innan du ger råd? För att kunna ge de här individanpassade råden?
Ja, men ganska mycket. Och jag har ju, alltså vi har liksom frågeformulär man fyller i innan och sådär också, så att jag har en ganska god uppfattning. Är det någon som så att säga fnutt bara söker för IBS till exempel, så är det ju, då är det ju FODMAP-behandling. Men då är ju stressen ofta en ganska stor del också, och då brukar man jobba med det kanske i steg 2 till exempel. Och där finns det ju massa intressanta metoder som man kan använda sig av. Och jag presenterar ofta ett smörgåsbord, och så väljer man det som man själv tycker passar. Är det någon som söker mig på grund av att man vill ha så här optimera sin kost eller gå ner lite i vikt eller så här, då är det ju, ja, är man kvinna så vill jag gärna grotta ner mig lite grann i det här liksom hormonella, hur ser det ut, kan det vara någonting som är liksom en, ja, vad ska man säga, en något som påverkar eller försvårande faktor. Så att jag vill nog veta ganska mycket för att kunna ge schyssta råd, absolut.
Mm. Du jobbar ganska mycket, gör du inte det?
Jo, i perioder. Ja, men jag är ju egen och det är ju himla trevligt, för då kan jag börja jobba klockan 6 på morgonen. Och sen när klockan är 12 så har jag jobbat ganska många timmar. Och då kan jag kanske göra någonting annat en stund. Så att jag varvar alltså rätt bra, skulle jag säga. Jobb med andra aktiviteter.
För jag tänker, vad gör du för att hinna med dig själv? För att ta hand om dig själv utanför matfönstret, utanför den sfären?
Ja, men jag använder mig ganska mycket av knackning som stresshantering eller tankehanteringsverktyg.
Är det samma som tapping?
Ja, ja. Mm, precis. Så det använder jag ganska mycket. Det tycker jag är skönt. Jag använder en app för... ja, avslappning, meditation nästan dagligen. Försöker jag ta en liten så här, typ 20 minuter med den. Det är så här, daglig rutin. Så. Ja, men jag är mycket i stallet. Jag hänger mycket med mina djur. Och det är ju det som...
Är du hästmänniska?
Jag är hästmänniska.
Nej, men gud, det visste inte jag. Då är vi två.
Ja, precis. Ja. Lite återvändande hästmänniska. Men, och det tar ju enormt mycket tid, som du vet.
Absolut.
Ja, så att jag är mest där och hittar återhämtningen just nu där i alla fall. Men alltså, allting som har med egentligen att kunna släppa tanken på sitt arbete, och då måste man ju vara upptagen av någonting annat som tar den där liksom tankeverksamheten istället. Så att
det finns ju få saker som är bättre på just det än just hästar, för exakt, du måste ju släppa allting annat.
Ja, annars så händer det någonting. Om man inte är närvarande så får
så
man
blir det farligt.
Precis, då blir det så att, nej, men det, och som sagt, jag älskar att jobba och jag älskar att vara ute och träffa folk och föreläsa och liksom dela med mig av kunskap och så vidare. Men det är också någonting som ju kräver mycket energi. Och driva företag, man ska vara insatt i allt mellan himmel och jord. Men man omger sig med bra, kompetenta människor, sköna arbetskollegor och bra liksom vänner, familj, bra energi. Jag är mycket för så här, det ska vara bra energi. Mm. Man ska få energi.
Du nämnde att du börjar jobba redan klockan 6 på morgonen. Du går upp klockan 6 på morgonen och så börjar du jobba väldigt tidigt. Är det så en vanlig dag ser ut för dig, eller hur ser det ut?
Ja, men det är en ganska vanlig dag. Jag går upp ganska tidigt. Ibland åker jag till stallet och kör en liten morgontjänst där vid sjurycket. Men annars så försöker jag, alltså då börjar jag jobba lite grann, kanske vid 6:30 eller sådär. Och sen så har jag en liten tjej som jag lämnar på föris. Och så jobbar jag ju mestadels hemma. Vilket är väldigt liksom effektivt och bra när jag sitter med patienter. Jag har ju bara dem på telefon, så jag träffar ju ingen IRL nu för tiden. Video använder jag också en del. Så att det är ju min dag, kan man säga. Och sen som sagt så försöker jag gå en promenad på lunchen, komma ut lite grann. Ta en liten vilopaus på eftermiddagen. Ja, så varva lite så att jag inte sitter med liksom jobbet liksom helt hela vägen in till klockan 5. Men som sagt, sen är jag kan börja
jobba.
Det
är ju ganska lätt hänt när man sitter och jobbar hemma. Nu har du barn som kommer hem från förr, så ja,
exakt.
Ser till att du inte jobbar in i kvällen.
Nej, precis. Och jag är så pass liksom, jag är så pass gammal eller på att säga, så att det här med kvällsarbete, det är inte för mig alltså. Det är inte effektivt. Där blir det grötigt i huvudet.
Hur disciplinerad är du med tider?
Ja, alltså jag försöker ju vara i tid. Jag gillar att vara i tid. Verkligen ogillar att komma för sent. Då är jag en sån som hellre liksom inte dyker upp än att komma in 5 minuter för sent på när någon ska hålla en föreläsning eller något. Men, jo, men jag är ganska disciplinerad med läggtider och gå upp. Nu, jag låter som att jag har väldigt mycket regler i mitt liv, men alltså det också handlar ju om att det blir vanor, och då blir det liksom, då bara händer det ju ganska naturligt. Men jag menar, sen är det ju, händer det ju att man gör andra grejer också på helgen och sådär, då är ju ofta uppe senare, så att det är lite av båda.
Hur får du in rörelse i ditt liv? För det är ju en annan parameter i hälsa.
Jag förutom då ridning, så är det ju, gör jag ju mycket rörelse hemma. Jag kör något sånt här core-träningsprogram, typ 3 dagar i veckan kanske. Så här 20 minuters på badrumsgolvet eller något. Gärna med lite golvvärme på. Så
smart,
egen tid. Det tycker jag är jättebra. Så bara kör jag något YouTube-upplägg, någon liksom som är fokus på, alltså för just ryggen känner ju jag är jätteviktig att hålla lite koll på.
Golvvärmen i badrummet där, det var ju ett smart tips faktiskt.
Det är skönt att
det ska jag komma ihåg.
Träna med värme. Jag är så här fryslort, så jag vill alltid ha jättemycket värme. Så det försöker jag hålla igång med.
Och så mockar du hästboxar och lyfter höbalar och allt det där andra. Precis. Lite halvtunga som man gör i ett stall också då.
Ja, men verkligen. Det är klart att det blir otroligt mycket kroppsarbete. Så att, och det är ju bara positivt. Och det är ju sånt man inte känner av när det återigen är kul. Så att jag är ingen sån här gå till gymmet för att liksom gå på ett pass. Det är inte lustfyllt för mig. Utan träning måste på något vis involvera någon så här, att det är lustfyllt. Och att man känner att man gör en insats för typ sin rygg eller någonting sånt. Då tycker jag, då är det inga problem att motivera sig oftast.
Nej. Finns det några synder i ditt liv? Någonting som är i ditt hälsoliv, tänker jag på. Det andra livet får du ha för dig själv. Men när det gäller din hälsa, finns det några sådana här synder som det där, jag vet ju att det inte är bra, men jag gör det ändå.
Ja, men alltså jag är ju en sån som gärna äter chips och liksom, jag gillar godis. Sen äter jag det kanske inte särskilt ofta och mycket, men alltså det är väl en komma hem en fredag eftermiddag och äta lite chips eller så här, dricka en öl. Öl gillar jag jättemycket, det är min grej. Så att jag är ingen liksom så här att jag har någon jättestor last, men alltså mörk choklad äter jag ganska mycket av, ja. Säkert varje dag.
Och befriande att höra från dig, Sofia.
Ja, nej, men alltså var 17. Man måste ju, det måste vara en balans, tänker jag. Annars så blir det ju supertråkigt.
Mm.
Ja.
När du säger öl så tänker jag att det är många som har problem med magen som undviker öl just för att det innehåller gluten och jagar glutenfritt öl. Det här med gluten har vi inte nämnt alls.
Nej, och det är nog bra att göra det, tänker jag. För att många har ju då dragit slutsatsen att bröd, pasta, då blir min mage riktigt dålig. Och så tänker man att man är glutenintolerant kanske. Och så börjar man jagas, precis som du säger, att man ska ta bort gluten ur en massa olika saker. Gluten är ju ett protein i vetekorn och råg, och det kan aldrig jäsa och skapa några IBS-symptom. Så om man den typen av symptom så är det, jag kan inte säga att det är 100% säkert, men det är väldigt stor sannolikhet att det är IBS man har om man får de symptomen när man äter bröd, alltså ballongmage.
Så glutenkänslighet och IBS, du skakar på huvudet, det är två helt skilda saker.
Absolut. Glutenkänslighet är ju också något annat än celiaki, alltså glutentolerans.
Ja,
så glutenkänslighet har man ju sett i studier att det är någon procent absolut av befolkningen som reagerar på gluten. Men min erfarenhet är då att man reagerar med andra symptom. Alltså att man blir trött, man får ont i lederna, man kanske får migrän, man kanske får liksom mer kognitiv påverkan. Du får inte ballongmage av gluten. Det kan inte jäsa i magen på något vis, utan det är fibrerna i sädeslagen som är problemet. Det är de som jäser.
Så att jaga glutenfritt öl om man har IBS-mage, det är ingenting man behöver bry sig om?
Nej, det är det inte. Däremot innehåller ölen kolsyra. Och det är ju det som ofta ger gaser och problematik. Så att man låter ölen bubbla ur lite så blir det bättre. Men nästan alla med IBS kan ju äta siktat dinkelmjöl. Det är ju liksom, innehåller gluten men är fortfarande på gröna listan på FODMAP. Så att vill man testa om det verkligen är gluten, för det kan vara enkelt att göra, så kan man ju baka ett bröd på siktat dinkelmjöl. För då får man bort fiberaspekten, man har kvar gluten. Och då ser man ju direkt, är det här jag reagerar på eller inte?
Jag har också förstått det som att de som är lite känsliga och kanske tror att det är gluten, men det kanske är någonting annat istället, har lättare att tåla de här gamla mjölsorterna. Som Ölandsmjöl vet ju jag att det finns någonting som heter, och det finns en del andra gamla mjölsorter också, eller vetesorter ska vi säga.
Ja, men precis. Dinkel är en av dem. Och jag tycker verkligen att det är de flesta klarar av den. Sen har vi ju emmer och enkorn till exempel. De kan också, allting har att göra med grad, alltså malgraden kan man säga så. Alltså är det mycket fullkorn så är det ju där problemet sitter. Det är där FODMAP-fibrerna sitter. Så ett siktat mjöl är oavsett alltid bättre än ett fullkornsmjöl utifrån liksom IBS-symptom.
Jaha, fullkorn lär vi oss i andra sammanhang att det ska vi ju verkligen äta.
Verkligen.
Men har man IBS-symptom så är det just fullkorn som man ska låta bli.
Bröd och pasta till exempel ska man ju inte välja fullkorn. Däremot ska man välja gärna fullkornsris till exempel. Det är väldigt snällt. Eller quinoa som också är en sån här fullkornsprodukt. Så det finns ju ändå så att säga magvänliga fullkornsprodukter också.
Mm. Och nu när vi pratar om det här så har jag ett litet löfte från Sofia att ni som är specifikt intresserade kan skriva in till podden attkurera.se och ställa frågor faktiskt till Sofia, så kommer vi att komma tillbaka till henne och med era lyssnarfrågor, vilket ju är ett fantastiskt erbjudande. Innan vi slutar Sofia så har jag 5 snabba till dig.
Ja.
Som du inte är förberedd på.
Nej, det är lugnt.
Havsbad eller bada i pool?
Bada i pool alla dagar.
Landet eller stan?
Landet.
Du bor på landet?
Ja.
Ja. Hängmatta eller aktiv semester?
Ja, den är svår. Hängmattan är ju fin och det är så få dagar per år som man kan ligga i den där. Så hängmatta.
Hängmatta. Mm. Ljudbok eller traditionell pappersbok?
Absolut traditionell.
Pratradio eller egna spellistor?
Jag kör mycket pratradio. Mm. Utan reklam. Alltså.
Okej, vad lyssnar du på då?
Ja, alltså P3, P1, ja, P4. Ja, typ så. Mm. Jag åker bil då framförallt.
Ja, just det. Precis. Mm. Vi har också en annan sak som du ska få skicka med en fråga till vår nästa gäst i podden som är Ursula Flatters som grundade Vidarkliniken i Järna som jag kommer att intervjua om några dagar bara. Och din fråga till Ursula, vad är den?
Ja, men det här, jag älskar ju sånt här som är liksom, integrativt, alternativt, ganska alternativt för att vara dietist tror jag. Eller så så att jag är ju väldigt nyfiken på egentligen hennes syn på det här med integrativ hälsa. Alltså mötet skolmedicin och då alternativ eller funktionell medicin, vad man nu ska liksom, vad begreppen säger. Vad finns det där? Hur långt har vi kommit i Sverige? För jag vet ju att det finns studier som pågår. Man hör då och då att det är liksom, ja, nu har vi liksom resultat på det här. Men det är ju ingenting som direkt kommuniceras ut. Så att jag är jättenyfiken på om hon vill liksom dela var befinner vi oss helt enkelt i Sverige.
Det är jag också, så det kommer vi absolut att fråga henne om. Och om du som lyssnar har frågor till den här podden, till Sofia eller till andra personer som jag har intervjuat i podden, så mejla gärna till podden attkurera.se. Det är alltså podden@kurera.se. Och därmed så tackar jag dig för det här inspelet, Sofia. Det var jätteintressant att få prata med dig.
Tack själv, Maria.
Stort tack. Och du har lyssnat på Kurera-podden från Kurera. Jag heter Maria Torsall. Gäst idag var Sofia Antonsson. Och mixar den här podden gör Micke Wedberg.